Hej, Ebba Svanberg här, producent på Inför Rätta. Det här är sista avsnittet från säsong 1. Vill du höra säsong 2 och 3 helt utan reklam? Skaffa då Podmi Premium. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.
Du lyssnar på Inför Rätta om mordet på Malin i Husum. Det här är den andra och sista delen. Jag heter Matilda Blom.
Jo, jag stod i korsningen där vid Brandstad, gamla brandstation. Och väntade på grönt ljus och så kom den där jäkeln och gå över gatan. Och då tänkte jag, ska jag dra till och köra över den?
Är det någonting du har hört talas om? Att umgås med kriminella personer?
Nej.
Det här DNA:t på Malin, menar du att det förklaras av den här händelsen då? Du säger att du blev hotad. På vilket sätt har du blivit hotad?
Jag ska hålla tyst. Jag ska inte säga någonting. Mm.
Att han inte kan erkänna vad han har gjort. Men han vägrar ju det i sig sista.
I förra avsnittet hörde vi hur det gick till den där novemberdagen 1996 när den 16-åriga Malin Lindström försvann. Hur sökandet efter henne pausades och hur hennes kropp sen hittades i skogen vid motorvägen 6 månader senare. Den misstänkte mannen, som vi i den här serien kallar för Anders, dömdes i tingsrätten men friades sen i hovrätten för att den tekniska bevisningen inte var tillräcklig. Men i en frys hos polisen sparades Malins jeans som hon hade på sig när hon blev mördad. På dem fanns en liten fläck sperma som fram tills nyligen varit omöjlig att fastställa en DNA-profil från. Men till slut kom tekniken i kapp och man kunde se vem som lämnat spåret. Det var Anders sperma som fanns på Malins jeans. Det här blir genombrottet i utredningen. Bevisningen som polisen väntat på. Nu riktas blickarna återigen mot Anders. Den tekniska bevisningen ansågs nu vara tillräcklig för att fallet skulle få resning i hovrätten. Och nu ska rätten bestämma om den friande domen mot honom ska ändras. Om bevisningen som kommit fram är tillräcklig för att Anders ska dömas för mordet på Malin. Som ni hört tidigare har Anders genom åren gett olika versioner till hur hans dag såg ut. Den där vinterdagen då Malin försvann. Anders menar att det finns en tydlig anledning till att han ändrar sina svar till polisen. Men det ska vi återkomma till om en liten stund.
Sen så skulle jag vilja fråga dig lite då om tidigare uppgifter som du har lämnat.
Åklagare Stina Sjöqvist igen.
Vi vet ju alla, vi har ju tagit del av andra av domar och så. Vi har ju sett att du har lämnat olika versioner om vad som har hänt och vad du har gjort den här dagen och så vidare.
Den plats där Malin sist sågs i livet var gåendes längs Bruksvägen som leder ut från Husum mot E4-an. En av de första sakerna som Anders säger till polisen när han ännu inte är misstänkt för mordet var att han sett 2 personer gå längs Bruksvägen. Och den historien håller han fast vid ända tills han konfronteras med vittnesuppgifter som säger att det enbart funnits 2 personer som gått längs vägen. Och att allt tyder på att det var Anders själv och Malin.
Och sen då när du konfronteras med den här uppgiften om att det fanns vittnesiakttagelser av att man bara hade sett 2 personer längs den här Bruksvägen då. Då ändrar du din berättelse och säger att det var du som gick parallellt med den här flickan på bruksvägen fram till E4.
Det stämmer nog.
Anders ändrar sin berättelse fram och tillbaka. Vid ett annat tillfälle, efter att Malins kropp hittats och Anders fått veta att han är misstänkt för mordet, då berättar han att han stött på en flicka på vägen som erbjudit honom sex mot pengar.
25 augusti 97 så delges ju då misstanke på mordet på Malin. Och det hålls ju också då förhör med dig och då har du försvarare med. Och då kommer du med en uppgift om att du skulle ha gått med en flicka utefter bruksvägen och en annan skulle ha träffat upp vid E4 som har erbjudit dig sex mot pengar.
Jag tror jag hittar på något sånt, ja.
Mm. Och att du då skulle ha gått upp på Öberget och haft sex med henne, den flickan som du beskrev.
Tror jag sa något sånt, ja.
Mm.
Vid ett annat tillfälle har han sagt att han fått minnesförlust och inte kommer ihåg någonting.
Men sen den 17 september, då får du minnesförlust.
Ja, då blir jag less på allt tjat på att de kommer och vill ha mer information och mer aggressiva på att tycker att de berättar det här och ungefär. Så att man då tar jag på minnesförlust för att då slipper jag prata om någonting överhuvudtaget.
Mm. Fast om man tittar på hur mycket förhör som hålls med dig så blir det ju ännu fler förhör när du uppger att du har minnesförlust. Det är då man kan se att tonen i polisförhören kanske inte alltid är så trevlig. Och det här är ju uppgifter som du vidhåller sen att den här minnesförlusten, det är därför man gör rekonstruktionen.
Då, när Anders har påstått minnesförlust, då tas den som idag är den välkände psykologen och forskaren Sven Å. Kristiansson in. En före detta konsult till polisen som blev hårt kritiserad för sin inblandning i både Kevin och Thomas Quick-fallet. Sven Å. Kristiansson gör en rekonstruktion tillsammans med Anders.
Och sen så säger du även i tingsrättsförhandlingen då att du saknar minnesbilder, men ja, saknar minnesbilder, du har ju sett, du har ju vaknat till här emellan då och sett någon siluetten av någon person som stoppar ner något rött föremål med något svart fram på med en röd, som en röd hårborste eller kam med svarta piggar i väskan, och sen så får du minnesförlust igen.
Ja, jag har försökt berätta så mycket som metodas, som sagt, så att det är...
Mm-hmm. Och sen då, vad är det som förändras sen då inför hovrättens dom?
Vad tänkte du på då?
Ja, då har du ju inte minnesförlust längre.
Nej, som sagt. Jag inser väl att det ger ingenting att inte prata.
Men tillbaka till Kristiansson och samtalen där. Då. Du menar alltså att det här är...
Anders advokat, Ulf Holst.
Ett manus ni gör upp då utifrån... hypotetiskt hur en gärningsman skulle kunna ha gått tillväga.
Ja, det är helt fantasibaserad på att om gärningsman, hur skulle han ha gått tillväga?
En del i försvarets linje är att peta hål i polisens utredning och visa på felaktigheter som gjordes efter Malin mördats. En del av kritiken som riktas mot Sven Å. Kristiansson visar att han gav Anders information om fallet samtidigt som han vägledde honom i hur han kunnat genomföra brottet. Om Anders under rekonstruktionen visade något på fel sätt, då blev han refuserad och fick göra om.
Men som sagt...
Men du blev refuserad ganska många gånger då?
Det är 10 plus på att vi fick göra om, att för det, som sagt, han tyckte att det här ska de med eller det där ska bort.
Okej, något att tillägga till Kristiansson?
Ja, alltså... Spännande man. att det... Ja, jag vet inte exakt vad man ska säga om man...
Jag berättar.
Ja, jo. Så fort man hade pratat om eller sprang han ut och sen fixade någonting och gå till polis. Och sen så sa vi som att ja, men det här skulle vi ha mellan. Så, jo, men det här ska vi ge till polis. Och sen då blev det som justering i hur vi skulle göra då, manuset. Så att jag vet inte om man fick OK på att ge mer information eller vad. Så att det är svårt att säga.
Men Anders menar att den här minnesförlusten, det var bara något han hittade på. Och det finns en, enligt honom, tydlig anledning till det. Och nu kommer hans historia fram. Den som han inte berättat för någon på 25 år. Och som han nu väljer att dela med sig av efter att DNA-bevisningen presenterats mot honom. Vi har tidigare hört Anders berätta att han stämt träff med några uppe vid motorvägen samma dag som Malin försvann. Han har tydliga minnen av att han stod och väntade vid en cirkusaffisch och att han knyter skosnöret i väntan på de som ska hämta honom. Och det är de här personerna han menar att han, som han själv säger, klippt ur när han tidigare berättat om dagen. Han berättar att de kommer med bil.
Så då går jag runt bilen då och sätter mig i höger bak. Sen då kör de vidare upp till flygfältsvägen och sen då viker ut höger på den. Och sen då kör in mot husen igen. Sen fortsätter vi då ner till korsningen där man viker ut P4. Och då kör vi rakt över där in på industrivägen. Och sen viker vänster mot parkeringen där det står bilar. Så att det är där vi har bestämt träff och handla, kan man säga. Så att gå ut fort i bilen, de öppnar bagageluckan, vi tittar på vad de har att sälja. Jag frågar lite priser på lite knivar, så det är 3 butterfly-knivar, en vanlig kniv och en bajonett som jag är intresserad av. Och det räcker mina pengar till, så att jag säger att det är de jag vill ha och räknar upp pengarna, ger våran person som är ledare i gänget.
Personen som Anders kallar för ledaren kommer att bli en viktig del i hans nya berättelse om mordet på Malin.
Så han får dem och personen i fråga där som visas då bredvid. Och jag går och sätter mig. Och sen kommer även de 2 andra som är i bilen och sätter sig. Så ledaren förhandlar då med de som säljer.
Anders fortsätter berätta om dagen. Att han och gänget kör runt i bilen och till slut åker de mot det som Anders kallar klubbhuset.
Och där som sagt, då vill de andra prata någonting så de går och sätter sig i soffan där. Och jag ställer mig, eller jag går och hämtar kastknivarna som ligger gömda där och ställer mig och kastar kniv. Och vi väntar ju fortfarande på han som kommer i bilen att han ska komma tillbaka, men... Eftersom jag kastar väldigt länge så har jag förmodligen någon av knivarna. Då 3 av dem har det som du kan snurra på fingret. Det är som en ring bak på dem. Så att jag snurrar runt den och så skär jag upp ena fingret lite grann så jag börjar blöd. Så då tar jag och går till bordet där det ligger en massa trasor. Det är så här industriellt, det kan vara tröjor, gardiner och annat.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
är en bit och linda runt fingret. Och säger åt de andra att jag går hem. Jag tycker de att nej, men vänta, vi kan komma snart. Men då tycker jag att nej, jag går hem. Ja. Så att då går jag ut och det är markant mycket mörkare ute då. Så jag går över Varvsbron, viker höger och så går jag hem. Så att när jag kommer hem tar jag av mig ytterkläderna, går in i tv-rummet och frågar om jag kunde få se på Babylon 5 som hade nyss börjat eller skulle börja där. Men min syster tyckte att de hade suttit och väntat så länge så att jag fick inte se på det där sci-fi-programmet. Så att då går jag upp på rummet och är sur. Så det är ungefär det som... Sen vet jag inte om jag gick ner senare på kvällen, men jag gick inte ut någonting och inte på söndagen heller.
I Anders nya berättelse menar han att han inte haft någon kontakt alls med Malin dagen då hon försvann. Han menar att allt han sagt till polisen och under den första rättegången om att de snuddat varandra uppe vid vägen, att en flicka erbjudit honom sex, hans minnesförlust och att han sett två personer gå längs Bruksvägen. Alla de berättelserna var lögner som skulle dölja att han umgåtts med det här gänget.
Och?
Rättens ordförande.
Vad vet du om Malin Lindström?
Som sagt, det enda som sagt det stod i tidningen där på måndagen att det var någon som var försvunnen. Så att då tog jag kontakt med dem jag hängde med där. Och då tyckte de att vi skulle inte prata med polis överhuvudtaget. Men jag tyckte det är någon som har försvunnit. Vi har ju varit ute på byn. Men som vad jag förstod dem så var det mer som att vi har ju varit ute och handlat lite olagliga grejer. Så att vi ska inte prata med någon polis.
Så trots att Anders påstår att han inte haft någon kontakt med Malin dagen då hon försvann, så föreslår han ändå till dem som han kallar för gänget att de kanske borde prata med polisen.
Ja, han satt ju ungefär som han satt nu i den här hovrättsförhandlingen.
Nu under rättegången 2022 sitter Malins pappa Rune och lyssnar till Anders berättelser. Det har gått 26 år sedan han var ute och letade efter sin försvunna dotter. Han har alltid misstänkt att det var Anders som mördade Malin. Och nu får han höra Anders olika berättelser ännu en gång.
Han sitter ju bara som en padda. Jag verkar ju helt oberörd. Det är märkligt. Nu som då.
Efter den friande domen 1998 så har Anders gått fri. Och under de två decennierna som gått finns ett tillfälle som Rune minns speciellt.
Jo, jag stod i korsningen där vid gamla brandstation. Och väntade på grönt ljus och så kom den där jäkeln att gå över gatan.
Ja.
Och då tänkte jag, ska jag dra till och köra över den? Ja, det gör man ju inte. Men tankarna på genom huvudet i alla fall. Men det har ju inte förbättrat situationen ett enda dugg. Tvärtom, det hade ju bara blivit värre. Men han hade ju inte den spärren. Men han hade ju redan planerat det här. Som jag anser. Det visar ju med docken och allting. Och hans bizarra intressen för knivar och... Ja, nakna förbundna fruntimmer och det, jag menar ju...
Under rättegången så finns det ingen som berättar om själva utredningen. Men i SVTs lokalnyheter från 25 år sedan så berättar man.
Mordteorin har hela tiden varit polisens huvudtes och bara kort efter försvinnandet gjordes en husrannsakan i mannens hem i Husum. Ingenting hittades, men mordutredarna har sedan dess varit övertygade om att något i hans berättelse inte stämmer.
Ingenting hittades i Anders hem, men under ett uthus på tomten gör polisen senare en upptäckt. I ett par påsar som verkar ha gömts undan hittar de bland annat teckningar på nakna kvinnor, bundna på olika sätt. Och två större trasdockor som någon har sprättat upp med en kniv. Den ena är uppsprättad på ett liknande sätt som Malins jeans blivit.
Ja, beskriv de här dockorna. Vad var det för dockor?
Det var några tygdockor. Som jag har tagit ut det ena innehållet ut och fyllt i den andra.
Varför då?
För att göra en mer, som sagt, lagt mera former på.
Och vad hade du gjort med den? Det fanns ju någon uppgift om att det var något fodral till den ena dockan.
Ja, jag har väl gjort dem som knulldockor kan man säga där, men det blev ju aldrig att använda dem, utan jag gjorde dem och sen då har de som inte använts.
Och sen så fanns det ju någon blå mapp med teckningar. Det var ju teckningar som vi bland annat såg i sakframställan. Nakna kvinnor med stora bröst och bundna på olika sätt.
Ja, och den där mappen är ju från årskurs 6. Det var då jag ritade skeletthuvudet där. Sen årskurs 7 ska det vara en skeletthand med ringar, men den fanns inte kvar i den där. Sen ska det vara mera bilder, så typ 70% av de andra bilderna fanns ju inte kvar i mappen. Utan det verkar ju som att det är bortplockat av den. Men som sagt, vissa av de där kvinnoteckningarna är ritade borta i ladan kan man säga.
Med ladan menar Anders det som han tidigare kallat för klubbhuset.
Eller vårat HQ kan man säga där som vi höll till i. Men för de ritade några grejer där, men jag är inte den bästa som har ritat på, så att jag fick lite hjälp på vissa av dem.
Men nu förstår inte jag riktigt. Jag tyckte du sa att de här teckningarna i mappen hade du gjort i 6:an, 7:an, och nu är det några andra.
Merparten av det där, som sagt, huvudet på skelettet, alltså den är gjord i 6:an. Det ska vara en skeletthand med ringar i 7:an. Det ska vara en riddare där, och sen anatomiskt försöka i det i 7:an, 8:an, 9:an kan man säga. Där och sen vissa av de storbystade kvinnorna är ritade i det tillfället också.
Men sen så säger du någonting om att de är ritade borta i ladan.
Några teckningar där som har vi ritat eller byggt på.
De här killarna du umgicks med för att köpa knivar och som var kriminella, ni satt också och ritade tillsammans?
Det är som sagt i början där när vi hängde, så att de pratade mycket om att, ja, lite olika saker där, och vid 2 eller 3 tillfällen så satt en och ritade en massa där på borta vid bordet. Och ett av tillfällena så tog jag med mig några stycken och dit ritade något där med dem, men som sagt, jag är inte den bästa artisten.
En av teckningarna föreställer ett kranium.
Och det har ju varit, som jag tittar i förhör och uppgifter i domarna, så har det varit lite olika uppgifter om när och hur du skulle ha ritat, kanske inte när, men på vilket sätt du har ritat den här. Kan du beskriva själv?
Ja, i 6:an där så gjorde vi någon rutnät som förstora där, och så skulle man ju som rita av, och sen då hade du som kalkylpapper att rita av. Så att om det där är från någon serietidning eller någon Hobbex, eller det är någonting jag har tagit i början och ritat av och förstorat. Och bakgrunden är ju, som sagt, ska ju föreställa eld.
Det är inte så att det är Malins kranium?
Nej.
Anders påstår att han inte lagt något under uthuset där polisen hittat påsarna med det som senare blir bevis i utredningen. Det här var några av de saker som lades fram som bevis mot Anders under första rättegången. Det som han också blev fälld för, men som senare inte ansågs vara tillräckligt i hovrätten där han då friades. Men den nya bevisningen, den stora anledningen att alla befinner sig i rätten idag, är den spermafläck som funnits på Malins jeans. Det stora genombrottet, över 20 år efter brottet begåtts, är att man kunnat knyta DNA till Anders. Men även här har Anders en förklaring. Han berättar att den som han kallar gängets ledare, dagarna och veckorna runt Malins försvinnande, initierade en ganska märklig ritual.
Det hände vissa saker då, några veckor in på det där, men jag vet inte. Som man säger att vi träffas senare i klubbhuset där, och så får vi, det kan vara ungefär en vecka, en och en halv efter kanske. Där så får vi ut och köra bil. Och då brukar han fara, så det kan vara söder mot Banafjärd, det kan vara in mot Gideå eller Nordmaling, så att ut och snurra lite överallt. Men där som sagt då stannar hon till på en väg, och sen då kliver vi ut, och sen då kommer hon säga att vi ska runka kapp. Som sagt, det är första gången, som sagt, någon fysiskt jag gjort med dem, men jag vet ju inte innan jag mötte dem hur de var då. Så att, och då fick väl alla utlösning kan man säga, och sen då får vi snurra runt en bit till, och sen hände inte så mycket mer den dagen. Sen så var vi ute en andra gång också, men den vill jag helst inte berätta just nu, men jag kan återkomma till det. Men sen då, det var ungefär in med från den 23, så var det under 2 veckor på det andra tillfället. Och sen från det var det typ 1,5 gång till 3 vi får ut och runka, men det hände lite annat emellan.
Så det Anders menar är att det kriminella gänget som han påstår att han hängt en del med, köpt knivar ifrån och suttit och ritat med, under samma tid som Malins försvinnande, också börjat åka runt till olika platser och, som Anders säger, runka i kapp. Här blir det lite rörigt, för Anders säger att han helst inte vill berätta om det andra tillfället. Och det är då han menar att hans sperma hamnat på Malins jeans. Han berättar först om det första och tredje tillfället.
Sen förstod inte jag riktigt i vilken ordning kom de här olika sakerna. Du pratade om att du var ute och skulle handla igen, och så pratade du om några tillfällen när ni var ute i skogen.
Första tillfället som vi var ute och runka i skogen, det är cirkusveckan. Ungefär första efter den lördagen.
Mm. Är det, skulle det vara någon kring precis i slutet på november då, någon gång?
Ja, så att ungefär en vecka plus minus någonting där efter den 23 och första. Som sagt, tillfälle 3, som sagt, då tycker de att ja, vi ska ut en sväng. Vi stannade till vid någon väg i alla fall där och gick ut, men då hade de någon.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
någonting kallt i nacken som känns som metall. Så att och sen då säger han bara, nej, vi ska bara runka kapp. Och sen då runkar vi kapp där. Och sen då är det inte så mycket mer. Men att vi sätter oss i bilen för igen.
Mm. Kan du beskriva, var har ni träffats då någonstans?
Jag skulle tippa vad det är, klubbhuset.
Mm. Och vad är det som är kallt i nacken då?
Det känns som att det är någon runt kallt i nacken, men exakt var det vet jag inte, för jag tittar inte.
Ja, är det ett kallt finger eller är det...
Känns som metall.
Känns som metall. Påstår du att de har en pistol som de sätter i nacken på dig?
Mm. De har aldrig uppvisat någon pistol, men jag skulle säga att det är någonting runt och metall, men exakt vad det är vet jag inte.
Mm. Uppfattar du det som en pistol?
Ja, jag uppfattar som att det är någonting för att skrämma eller bara jävlas med eller något.
Det hotfulla som Anders beskriver kommer bli hans svar på frågan varför han inte berättat något tidigare. Vi kommer att återkomma till det om en liten stund. För först ska Anders berätta om det som han säger att han inte vågat dela med sig av på 25 år. Något han tidigare inte berättat för någon.
Det är ju ett tillfälle som du inte har berättat om. Och du har ju inte, som jag förstår, du har ju inte velat berätta om det här.
Det är lite jobbigt, ja.
Mm. Vad är det som gör att du inte har velat berätta om det här? Och som du, som jag förstår, du beskriver som andra tillfället när ni var ute och runkade.
Ja, så att du vill så kan jag berätta hela.
Mm.
Börja med att vi är i klubbhuset där och väntar på ledargestalt som ska komma. Vi väntar över en timme. Fortfarande ingen som dyker upp. Så det är ungefär en halv timme plus någonting där, så dyker han upp i en pickup. Tror den är röd, men minns inte exakt. Utan man fäller tillbaka säten för att komma in och sitta bak i den. Det är vad jag minns. Så att vi hoppar in i den och sen då kör han omkring lite grann där. Så att jag och han, en som sitter där, vi sitter och pratar mopeder lite grann, så att jag inte fullt uppmärksam på varför far. Men ändå sakta han in lite grann och stanna, och sen fortsätter han att köra och sakta in och stanna. Så att efter ett tag så då fortsätter vi bara prata där och... Men sen då stannar han och säger att vi ska kliva ut. Så då kliver vi ut ur bilen och sen då går vi som sagt på led. Där, så att de börjar, som satt fram, börjar gå ut i skogen en bit där. Och vi och två andra då tar oss ut ur bilen och kommer lite senare. Så det är, vad kan det vara, 6-7 meter bakom ungefär. Och där ligger en svart presenning eller något presentande liknande material. Så att ledaren lyfter på det. Det är någonting där. Den andra personen här över den igen och väldigt upprörd. Så att jag får ingen uppsyn vad det är för någonting, eftersom jag har som sagt en framför mig. Sen så då vill, vad heter det, ledaren eller deras gestalt att vi ska ta den där och lastar den på flaket på bilen. Så att då tar andra man först i på ena sidan och jag tar, som sagt, ställer mig bakom och tar där, sen de två andra tar på andra sidan. Och sen bär vi den och vid bilen då, som sagt, så tar jag en i baklämmen då. Så då tar de och lastar upp och sen sätter vi oss i bilen, men ledaren och den andra personen, som sagt, är andra i ledaren, alltså som ligger under där, väldigt oense och irriterade på varandra. Så går ledaren och den andra bak då och tar av presenningen och går 10-12 meter ut i snön och lägger ner den. Sen så lyfter ledaren på presenningen så man ser vad som ligger där. Och det ligger som sagt en död person där. Som man, kan man säga, sinnesnärvaron blev väl inte den bästa kan man säga. För det var ju som overkligt väldigt där så att jag... Som sagt, märker inte sig inga ansikt eller vill inte minnas, svårt att säga där. Men det ligger en påse i alla fall vid fötterna, konstaterar jag. Sen säger ledaren att vi ska ta den här upp till en gran som är en 25 meter bort, den större. Så jag hugger den där påsen, öppnar den som drar iväg med den påsen. Och där ligger en... Ja, brunfärgad väska och någon röd hårborste och vitt. Det var en scenen. Jag blev som tacklad av ledaren och säger att han ska ha den där. Jag hade som plan att ta den istället. Så att då när vi vänder mot kroppen igen så har en av personerna lagt en handduk över bröst och huvud. Jag skulle tippa att det är andra personen i rangordningen som har gjort det. Så att vi går tillbaka där och som sagt stå bredvid kroppen. Man fattar fortfarande inte det där utan det känns som hur overkligt som helst. Och då tycker ledarfigurerna att vi ska runka där. Så att var väldigt tydligt med det. Och den personen är ju ingenting man säger nej åt så att alla tar ju fram sin penis och gör jag också. Och sen ja, runkar vi dem. Som sagt, där och jag får i alla fall utlösning i alla fall men vars det far, ingen aning. Som sagt, de andra låter som att de får utlösning också. Och sen då vill ledaren då att vi ska bära kroppen upp den där utan presenning. Så då står jag som sagt, om personen som sagt ligger på rygg så står jag vid höger ben. Och den andra personen i ledargestalten som är under, han står vid huvud. Och den andra får som går runt och ledaren står med påse vid fotändan.
Anders berättar att han, tillsammans med dem han kallar gänget, täcker kroppen med grenar och ris. Det här är första gången Anders delar med sig av en historia där han erkänner att han varit i kontakt med Malins kropp efter att hon mördats.
När förstod du att det här var Malin?
Som sagt, jag såg ju aldrig eller minns inte ansiktet, men kläder och grejer så låter ju som att det var den försvunna personen.
Mm. Förstod du det där då på platsen?
Man kan väl säga ja, utifrån att det fanns ju inte så många döda personer som ligger ute.
Och när du först ser den här presenningen då, förstår du liksom att det är en kropp där?
Nej.
Då?
Det är som sagt som det ligger där så att det enda man säger att ledaren lyfter upp någonting och andra bara slår igen presenningen så att vi två som går bak där vi uppfattar inte vad det är.
Kan du beskriva hur den här presenningen ligger?
Den ligger på som sagt som snö som är hopfälld och ihopkrumplat lite grann. Som sagt en bit framåt men nu.
Och så sa du att i vilket skede tar man bort den här presenningen då?
Jo, när vi parkerar bilen där och ska som sagt kliva av då hoppar de två främre ut och går bak. Vi andra då höjer upp sätet så att vi kan komma ut. Och då har de ju som redan tagit och burat ut den på en bit utanför vägen och lägger ner den.
Mm.
Och vi är som kommer efter.
Mm.
Vi två.
Är det då du ser att det är en död person?
Ja, så att då lyfter han ju upp där och då säger jag ju som att det är en död person. Och då är det som att det är helt overkligt. Alltså att det var inte det jag hade tänkt mig att För det är ju ingen som har sagt, alltså det har varit prat om alltså våld och som sagt sex, men ingenting fysiskt sånt där, alltså det var som liksom helt overkligt rakt av.
Beskriv vad du ser för någonting då.
Ja, som sagt, det är en svart presenning, jag ser en stor vit påse och sen då som sagt ser jag en kropp, men jag memorerar inte om den ligger på mage eller sida eller någonting, och jag memorerar inte något ansikte överhuvudtaget. Där, utan det enda jag som sagt hör är att ja, om vi ska flytta den här dit upp dit, så jag tar bara hugger väst, alltså den där påsen, och sen då ger jag mig av upp över.
Och tänker du någonting på klädsel eller annat?
Svart klädd jeans, sen sagt inte nå.
Du har ju sett, Malin är ju tejpad och bunden när hon återfinns.
Ja, alltså, det är som sagt, jag ser ingenting som sagt där, utan det är som sagt, det är tejpat runt ben, men just armar och grejer, det är som sagt huvud, det är ingenting som jag tänkte på.
Och som jag förstod det, så har din utlösning, du vet inte var den får.
Exakt var den får vet jag inte.
Står du vid Malin då?
Ja, vi står allihopa vid.
Beskriv hur ni står i förhållande till varandra.
Vi står som en halv cirkel, ska jag säga.
Var står du?
Jag står antingen längst ut eller näst längst ut på höger, ska jag tippa på.
Och de andra, hur är de fördelade?
På vänster sida om mig.
Du står på hennes högra sida, i höjd med vad då? Med huvudet eller fötterna?
Ja, så vi kommer ju från huvudsidan, så att det är ju från det hållet.
Hur ska jag uppfatta dig?
Att eftersom jag springer ifrån och så alltså upp mot granen, så kommer vi som ner mot huvudet.
Ja, men var stod du då?
På höger sida vid huvudet ungefär. På.
Och de andra stod de också precis runt Malin?
Korrekt.
Det här är alltså den berättelse som Anders väljer att dela med sig av efter 25 år. Han ska ha åkt runt tillsammans med gänget. De ska ha plockat upp något som var invirat i presssändning i en pickup som de åkte med. Efter att ha åkt iväg till en annan plats så ska ledaren i gänget täckt av kroppen, och Anders ska först då ha insett att det är en död människa. Det här ska alltså ha hänt efter att Malins bild har synts i tidningen. Så Anders ska ha känt igen henne, även om han påstår att han inte sett hennes ansikte. Anders berättar också att gänget har flyttat kroppen tillsammans och att ledaren sen har beordrat dem att runka vid kroppen. Han menar att han inte vågat berätta något förrän nu. Och en av anledningarna är att gänget, som han inte berättar vilka de är, ska ha hotat och misshandlat honom.
Men lämna ett anonymt tips till polisen om var kroppen finns. Tänkte du någonting om det?
Jag visste ju inte exakt var den var, så att det är som att tanken är slagen med att lämna något, men jag hade ju inget fast bevis att det var här vi hade lämnat. Det är det som var problemet.
Men vid den här tidpunkten så förstår jag det som att då har inte de här personerna gjort dig illa.
Nej.
Det kom ju långt senare.
Det är som att jag fick andra där att de slog mig på axeln, men sen där jag...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
After first när jag blev släppt, då gjorde de rejält illa.
Men det vet du ju inte vid det här tillfället, eller hur?
Nej. Men exakt varför, svårt att säga.
Vad är det du är rädd för då?
Alltså då så var jag inte så jätterädd, men det är som att mer som att personen i fråga som är ledare, alltså han är halvt galen som sagt, så han hittade på lite allt möjligt konstigt. Men man trodde ju aldrig att det skulle börja, det var ju massvis med prat, men börjar man säga något sånt där så är det som att man blir rejält rädd för han då. Att...
Så du tyckte att det att du var rädd, det var viktigare än att man kunde återfinna Malin? Och det vill att vi ska tro på?
Du får ju tro vad du vill, men jag kan ju bara berätta vad som har hänt.
Mm. Nu, efter 25 år.
Får jag aldrig säga vem jag pratar med i kameran, eller?
Det ska du få göra.
Det ska du göra. Det kan ju vara trevligare att se vem det är man pratar med faktiskt.
Så, super, så. Tack.
Under rättegången hörs en person som känt Anders i många år. Han är skeptisk till den berättelse han nu fått höra.
Hej.
Hej.
Stina Sjöqvist heter jag, det är jag som är åklagare. Där framkom uppgifter om att hade ett visst umgänge, har han uppgett själv.
Ja.
Som hade lite mer med kriminella kretsar att göra. Är det någonting som du har någon kännedom om?
Nej.
Är det någonting du har hört talas om?
Att jag har kriminella i husen?
Nej, att umgås med kriminella personer.
Nej.
Polisen har säkrat ett sms som mannen skickat till Anders. Och åklagaren vill veta lite mer om det.
Kan du berätta om det sms:et själv?
Ja, jag har inte läst förundersökningen från förra fallet. Och när det där togs upp i media att DNA hade analyserats och det hade blivit en träff, så laddade jag ner förundersökningen och läste igenom den. Och med bakgrund till den här träffen då så upplevde jag att vi har en historia som han inte har berättat. Och jag ville peppa han att berätta den historien.
Mm.
Och därför skrev jag det sms:et.
Mm. Och nu har ju berättat en historia.
Mm.
Mm.
Det har jag gjort.
Ja. Och vad tänker du? Tänker du att nu, att han nu äntligen har berättat som det är?
Förande, det här är väl... Det är väl inte vittnet som ska avgöra trovärdigheten.
Nej, men han...
Det är väl ändå domstolen.
Ja.
Vi...
Vad är dina tankar om det då? Om jag säger så.
Ja, det är svårt att kommentera då jag inte vet exakt vad som har sagts. Utan jag har ju bara följt med på den nyhetsrapportering som har skrivits från det här. Men... Det var inte den historia jag hade förväntat mig.
Personen som känt Anders länge trodde tillsammans med flera andra länge att han var oskyldig. I ett mejl till oss skriver han: när man läser på sociala medier och även vanlig media får man bilden av ett monster och att det i folks ögon alltid har varit självklart att han är skyldig. Men så är det verkligen inte. Visst, han har alltid varit lite egen, men det finns det många som är. Fram tills det här hände, och även efteråt, har han alltid varit en snäll och trevlig kille som alltid ställt upp för andra som bett om hjälp. Det har gjort att det var, och är, fruktansvärt svårt att förstå hur han kunnat gjort något sånt här, vilket också har varit anledningen till att vi som känt honom aldrig trott att han var skyldig. Vi kommer få höra lite mer ur hans mejl om en liten stund. Åklagare Stina Sjöqvist fortsätter förhöra Anders.
Vet du vem det är som har berövat Malin livet?
Tyvärr, nej.
Vet du hur hon har berövats livet?
Nej.
Sen undrar ju jag då avslutningsvis då, och här får du gärna tänka efter lite grann, tänker jag, innan du svarar.
Målsägarbiträdet Maria Tors.
För du har ju sagt då att när du upptäcker att den här kroppen är under presenningen så blir du ju Du sa att det kändes helt overkligt. Du blev chockad. Du har sagt att sinnesnärvaron inte var den bästa. Och nu kommer då min fråga. Hur kan man då göra på det sättet som du beskriver sen och ställa sig och runka?
Man frågasätter ju inte ledaren, kan man säga. Man säger inte nej till han.
Men hur är det ens möjligt?
De andra gjorde det så att jag följde med mig.
Jag tänker, för att göra det måste man på något vis känna någon sexuell attraktion eller spänning eller i ett sånt läge.
Jag minns inte hur jag kände som sagt där, utan jag gjorde som alla andra.
Du bara gjorde så?
Som sagt, jag kan inte svara exakt för att jag minns inte hur, alltså, allting var som ett virvar.
Ja, nej, så tack.
Det är osannolikt.
Malins pappa, Rune, igen.
Men alltså, han är ju smart på det viset. Han la ju upp en story som han var ju hotad av det här gänget. Han var ju lägst i skalan där. Och sen visste han ju inte vad de hade gjort, och de skulle gå runt och runka i skogen tillsammans. Jag menar... Det är bara så jag har berättat hela tiden. Så han, för det visar han ju, han kan ju säga vad han vill. Och få det till att... Han kan ju inte bli fälld på det. Han kan ju säga precis vad han vill.
Mm.
Han behöver inte ange de här. Han skulle ju ange de här kompisarna. Men det kan han inte göra. För han var ju hotad. Och han gett sig på han också. Men det var ju också påhitt.
Nu ska hovrätten bedöma om bevisen som presenterats mot Anders, bland annat DNA-spåret från Malins jeans, är tillräckliga för en fällande dom. Hovrätten tar ändå in all bevisning och dömer som om DNA-beviset hade funnits vid första vändan i hovrätten. Och även om DNA-spåret är ett starkt tekniskt bevis, så känner sig Rune osäker på hur allt kommer sluta. Förra gången han väntade på hovrättens beslut, så slutade det med att Anders friades.
Men då skulle jag, så hovrätten skulle jag döma hur de skulle ha dömt då, om den här bevisningen hade funnits då. Så att det var ju ett ganska osäkert läge i alla fall. Jag menar, hovrätten litar jag ju inte på riktigt efter den förra omgången.
Den 19 juli 2022 meddelar hovrätten domen.
Den åtalade 44-åringen döms till 5 års fängelse för mordet på Malin Lindström som skedde i Husum 1996 utanför Örnsköldsvik. Klockan 11 idag meddelade hovrätten för Nedre Norrland sin dom mot den åtalade mannen. Den åtalade, som suttit häktad i väntan på dom, fälls mot sitt nekande.
Förutom fängelsestraffet döms mannen att betala skadestånd till Malins familj. Åklagare Stina Sjöqvist yrkade på 6 års fängelse.
Åklagare Stina Sjöqvist kommenterar domen till Sveriges Radio.
Jag kan förstå att det för allmänheten är väldigt kort fängelsestraff när man har begått ett mord av det här slaget. Men vi har ju vissa begränsningar att förhålla oss till, så som hans ungdom vid den här tiden, och det har gått väldigt lång tid.
Rätten finner Anders berättelse om gänget och om hur hans sperma hamnat på Malins jeans osannolik. Det är nu bevisat, bortom allt rimligt tvivel, att det var han som mördade Malin. Rätten ansåg att straffvärdet för brottet var 8 års fängelse. Men Anders får 5 års straff på grund av sin unga ålder vid tiden för mordet och för att lång tid har passerat. Efter 26 års väntan får nu Malins pappa Rune och mamma Ines se sin dotters mördare dömd. Men Anders har, än så länge, aldrig erkänt vad som faktiskt hände dagen då Malin blev mördad.
Att han inte kan erkänna vad han har gjort. Men han vägrar ju det i sin sista. Under första rättegången och hovrätten och den här sista hovrättsgenomgången, den var ju makaber. Jag menar, bara att ljuga ihop en sån där historia. Han håller på så här hela tiden. Men han är inte dum i huvudet, det är han ju inte. Han är smart, den fan.
Nej.
Jo, tyvärr.
Ja, jag tycker inte om det.
Nej, men han var inte det. Men ljugare var han jävligt duktig på. Ja. En kall, listig jäkel. Det var helt oerhört.
Personen som hade skickat ett sms till Anders och försökt få honom att berätta vad som hänt berättar mer i ett mejl till oss. Det jag vill nu är att hjälpa Anders att förstå att han måste stå för vad han har gjort och berätta vad som faktiskt hände. Dels för att Malins sida ska få förstå och få ett värdigt avslut. Dels för att Anders sida ska kunna förstå och få en chans att förlåta. Men även för Anders skull, så att han kan gå vidare efter det här och få ett fungerande liv.
Nu är det i alla fall bevisat i domstol. Han är fälld för det här mordet på Malin. Och det är liksom det som är kontentan för mig. Så att har vi fått ett riktigt avslut. För det hade vi ju inte tidigare. Så att nu har vi nått vägs ände och nu kan man sätta punkt.
Malin Lindström blev 16 år gammal. Hon hade precis börjat på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och ville bli sjuksköterska.
Ja, det var de nog helt färdig i det här att de skulle... För efter nian och så då hade hon ju bestämt sig att hon skulle utbildas till sjuksköterska. Det fick hon ju aldrig fullfölja. Så att, nej, det bestämde hon helt själv. Vi la oss inte i det, så att säga. Utan hon fick bestämma själv vad hon ville göra. Och det bestämde hon, och så blev det då, men till en viss del. Men sen var det ju ett abrupt slut på det också. Så man tänker mycket på det. Han hade säkert blivit en bra och haft familj och barn. Men allt det tog sig från oss. Och det är det som känns så tungt. Det är liksom det är någonting som är borta, som aldrig kommer tillbaka. Det är ju barnen som ska gå till föräldrarnas grav och inte tvärtom. Men så blev det ju inte i det här fallet.
Du har hört Inför rätta om mordet på Malin i Husum. Det här var den andra och sista delen. Reporter var Jonas Thornberg. Producent var Matilda Blom. Redaktör var Moa Sultanien Magnusson. Och exekutiv producent var Joni Söderström Winter. Slutmixen är gjord av Simon Westerdahl. Ljudklippen i programmet kommer från SVT och Sveriges Radio.
Gillade du det här? På Podmi kan du lyssna på 2 säsonger till, helt utan reklam. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.